Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har ju vuxit upp med en konflikt att så här, vem är jag och varför ska jag hela tiden bli bedömd utifrån så här, vad mitt liksom påbrå är. För jag har aldrig velat lägga någon vikt vid det, och jag tycker än idag inte att det är viktigt.
Hon har gjort sig känd som den rakaste medlemmen i Idol-juryn och är också den enda konstanten i konstellationen sedan 2016. Uppenbarligen uppskattar såväl tittare som produktionsbolag och kanal hennes franka omdömen om de aspirerande artisterna. Alltid ärlig, alltid direkt, alltid karismatisk. Innan Nicki Amini tog plats i Sveriges mest anrika talangjaktsprogram växte hon upp i Akalla på 80- och 90-talen, jobbade sen på skivbolag, har också varit en sväng i modebranschen, och när hon klev in i tv-rutan var hon stationerad i London på världens största största skivbolag, Universal, där hon jobbade som ansvarig för PR och marknadsföring. Och vad det innebär exakt, ja, det ska du få höra om en stund. Sen en tid tillbaka driver Amini också en podcast och är aktuell inte bara med ny säsong av Idol utan också med ett hemligt projekt hon avslöjar i slutet av Värvet avsnitt 431. Här är Nicki Amini. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag mår väldigt bra.
Härligt. Jag antar att du har fullt upp med att göra press för Idol.
Ja, precis. Säsongspremiären brukar ta en hel del uppmärksamhet och tid. Men det är kul. Jag tycker det är härligt att det finns så mycket intresse och engagemang kring Idol som nu är inne på sitt 16:e säsong.
Mm. Hur är det att göra så mycket press då?
Men jag tycker det är kul. Jag tycker väl ibland att det blir lite tradigt att besvara samma frågor. Mm. Och då minns jag tillbaks till när jag själv jobbade med artister som skulle sitta och besvara journalisterna kring varje singel eller albumsläpp. Och då klagade ju de till mig att säga, men de ställer ju bara samma frågor. Jag har fått samma frågor i flera år nu. Och jag känner lite samma. Mm. Och jag förstår det, därför att på något sätt så här, det tar väldigt lång tid att nå ut med ett budskap. Du behöver upprepa det i olika plattformar och olika kanaler, kanske 5-6 gånger. Mm. För att verkligen så här, nå en bredare publik. Men jag tycker absolut att det är kul. Och så här, fördelen med Idol är ju att varje säsong känns ju som en väldigt så här, ny och fräsch säsong, just på grund av att deltagarna byts ju ut.
Mm. Ni gör väl om någonting litet varje gång också? Alltså med... Nej.
Jo, innehållsmässigt tänker du. Det finns en hel del nya moment i år. Framförallt...
Corona.
Ja, och sen i år har vi rådande pandemisituation som har påverkat. Men våra producenter har ju tänkt till, givetvis. Audition-turnén spelas in under våren. Och nu när vi går in i livesändningar så finns ju en plan för hur man ska ställa sig till om det kommer bli med eller utan publik.
Mm. Och det får vi se.
Ja, men jag hoppas att publiken får vara med. Mm. Det är en stor del tycker jag. Framförallt för deltagarna. De är ju nervösa såklart. De är ju väldigt oerfarna och publiken består ju oftast av vänner, familj, släktingar och så. Så de får ju mycket stöd av det.
50 pers, skulle inte det räcka?
Ja, Idolproduktionen är enorm. Ja. Det är så oerhört mycket folk bara liksom i produktionen.
Just det.
Så
50
det
pers.
Tight.
Mm. Mm. Då blir det... Alltså, ni är 50 pers redan.
Jag har inte riktigt siffran på alla i produktionen just under live-delen. Men jag skulle tippa på att det inte blir så många i publiken.
När är det som mest intensivt att jobba med Idol för dig?
I princip är jag idolfri januari, februari och juni, juli.
Mm.
Och sen, alltså audition-turnén kräver ju en viss typ av energi och tid. Därför att vi också reser runt, det är liksom flera inspelningsdagar efter varandra. Det är långa dagar, 12-14 timmar. Och vi är ju väldigt liksom, man är i den bubblan. Så det blir ju oerhört intensivt. Och sen då när programmen väl börjar sändas i och med skolstart och hösten kickar igång och sen går in i live-sändningarna så är det ju mycket runt omkring som också tar ens energi och uppmärksamhet. Mm. Även om liksom fredagarna är en gång i veckan.
Mm. Så det är liksom...
Ett pågående projekt brukar jag faktiskt säga att det är svårt att liksom pinpointa att just den här månaden är som mest intensiv. Jag brukar generellt säga att Idol tar liksom 50% av min tid och energi.
Mm. När du då gör intervju på intervju och du säger att du tröttnar på dina egna svar. Vilka frågor är det du är trött på?
Den frågan som jag har fått från start handlar väl mycket
Vänta.
Om...
Jag vet.
Va?
Ska jag säga?
Ja.
Om du ville bli artist själv?
Ja, men den har jag fått. Men...
Det var inte den du tänkte på?
Nej, det var inte den jag tänkte på.
Okej. Okay. Då är det den här... någonting med din farsa?
Nej.
Nej. Tar idolerna slut?
Ja, men den är också återkommande.
Ja, men den vanligaste har jag inte nailat.
Nej.
Nej, okej, men säg den då.
Det är den här, du är ju den hårda och tuffa i juryn.
Mm, okej. Okay. Jag fattar.
Och jag känner väl att jag är den realistiska och rättvisa i juryn. Mm. Och det är väl hela det. För jag upplever också att det hade aldrig varit en fråga om jag hade varit man. Man är inte van vid att en kvinna är rationell och väldigt liksom kort och koncis och inte hela tiden ska spela på sitt känsloregister. Och jag menar, som sagt, det här blir min femte säsong. Så den frågan känns ju väldigt irrelevant.
Mm. Och du är den enda konstanten under dem. Alltså du, för alla andra har ju bytts ut omkring dig i juryn. Varför har det blivit så? Är det för att du är...
Alltså, min uppfattning är att ska du sitta i en jury så måste du ju våga ha en åsikt. Du måste kunna framföra den, och framförallt när det är en sån situation som för deltagarna blir väldigt ansträngande. De är ju nervösa, det är kameror, det är en situation som är väldigt utlämnande för dem. Det är svårt att ta in all information. Och är man för utsvävande och inte så koncis, så uppfattar de ju heller inte vad det är du vill.
Mm.
Eller vad du menar. Så jag tror att det som uppskattas hos mig är att jag är just väldigt rak och tydlig.
Mm. Och det funkar också rent, alltså, tittarmässigt uppenbarligen. För att jag antar att det spelar roll, tänker jag. Eller?
Ja, jag upplever att min uppdragsgivare, som då är TV4 och Fremantle, de hade väl lika väl också kunnat byta ut mig annars.
Mm.
Om de kände att det är någonting som inte funkar.
Mm. Av de konstellationer, för nu ska vi se här. Det var Fredrik Kempe och Quincy Jones III.
Mm.
Och du.
Ja.
Första året bara.
Ja, 2016.
Och sen kom Bagge och Kronlund.
Och Kirsti.
Okej, okay. Så att sen de senaste fyra har du varit i den här konstellationen.
Precis.
Som är nu. Okej, okay. Jag fattar. Tyckte du att det blev bättre med den nya?
Ja, men det tycker jag. Alltså, Bagge är ju en veteran. Och Kirsti var ju med liksom i första fyran.
Mm.
Hon var med när Idol satte igång i Sverige. Så jag tycker att så här, vi har tydliga roller. Vi har olika bakgrund och olika erfarenhet av hela liksom musikindustrin och nöjesbranschen. Och Kronlund, han är liksom en kreatör. Han är en framgångsrik låtskrivare. Och han har väldigt mycket kompetens kring liksom sin del av att jobba med artister i studio. Så jag tycker att vi kompletterar varandra bra. Och det var väl det jag saknade, liksom den första trion som jag satt med 2016.
Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din bakgrund. Det får du också ofta göra.
Ja.
Men din pappa, Mahmoud,
ja,
kommer ofta upp, och att du liksom jobbade lite med honom. Mm. Och han spelade sitar och var musiklärare och sådär. Men din mamma pratar du väldigt sällan om.
Ja.
Kan du inte berätta vem hon är?
Min mamma älskar jag väldigt mycket.
Härligt.
Hon är barnpedagog. Så hon har alltid jobbat på förskola. Hon har också specialinriktat sig på barn med autism och Asperger. Så när vi växte upp hade vi en kille som bodde hemma hos oss varje helg. Så jag hade ett extra syskon på helgerna. Jättehärligt. Min mamma är en väldigt godhjärtad, varm kvinna.
Mm.
Är hon. Och nu idag driver hon förskola i Täby. Okay. I Stockholm.
Mm. Där din dotter går.
Ja, men precis.
Otroligt.
Mm. Det är väldigt lyxig känsla, måste jag säga. Min dotter är ju nu 1 år. Och jag hade annars avvaktat med förskola tills hon var 1,5. Men min dotter Nilo älskar sin mormor. Det är hennes bästis. Så jag lämnar Nilo, eller min man Niklas lämnar Nilo hos min mamma några dagar i veckan. Och sen tar mamma med henne till förskolan ibland.
Mm. Perfekt, ja.
Mm.
Vad har du ärvt för egenskaper av henne?
Min mamma Jag vet inte om man skulle kunna dra det till stjärntecken och så, men min mamma är också väldigt rättvis. Det är viktigt för henne att livet generellt ska vara rättvist, vilket det inte är.
Men hon våg?
Ja. Men hon drar det till det, och det är liksom hennes ambition i livet att alla ska må bra, framförallt ska barnen må bra. Och man ska göra rätt ifrån sig, bra ifrån sig. Och det har jag snappat upp, skulle jag vilja säga.
Okej. Och av din pappa då? Vad...
Min pappa har ett stort hjärta, men det är väl också honom jag har fått den här raka och koncisa delen av min personlighet. Men för mig har det blivit en... Jag har liksom plockat det bästa av de båda. Och sen så är det klart att i min relation med min pappa exempelvis, så kan jag ju också uppleva ibland att han är väldigt... Han säger saker väldigt prompt liksom. Och det är väl så också folk uppfattar mig, som ibland också kan uppleva stötande, eller om man blir ledsen eller så. Men jag tycker ändå, jag har reflekterat mycket över det nu när jag också sitter i Idoljuryn och hamnat i det offentliga ljuset, att jag mår bra av att säga vad jag tycker. Jag tycker att det är viktigt att framföra sin åsikt, därför jag ser oftast väldigt mycket folk som bara har en åsikt eller tycker en sak, men egentligen inte vågar framföra den. Och det gör inte att de mår bättre av det.
Har du liksom ärvt några mindre smickrande grejer av dina föräldrar?
Mindre smickrande? Nej, men alltså, det är ju som sagt att det kan ju vara, alltså just det här emotionella. Man vinner ju på att också våga vara emotionell. Så att det rationella inte slår över allt för mycket. Och det jobbar jag ju med, och det blir ju bättre med åren.
Okay.
Men exempelvis mina föräldrar, jag vet att de är väldigt stolta över mig och älskar mig. Men det är ju, de har ju alltid ställt väldigt höga krav på mig. Så liksom, hade jag 3 fel på provet, så undrar de varför jag hade 3 fel och inte att så här, men det var jättebra. Och jag är ju lite samma nu, att jag gillar ju också att man alltid ska göra sitt bästa. Jag vill alltid göra mitt bästa, och ibland då heller också bli dålig på att faktiskt vara stolt och uppskatta det jag har gjort och åstadkommit.
På vilket sätt liksom bedömer du huruvida du har gjort bra ifrån dig eller inte i Idol då?
I Idol, jag har gjort det från början och jag gör det än idag. Därför, som sagt, jag gillar att utvecklas och förbättra mig själv. Så jag kollar på programmen och gör en egen utvärdering av min prestation.
Mm.
Sen så ber jag ju alltid också producenterna om att ge mig feedback.
Okej.
Därför jag uppskattar det. Det jag ogillar är när man i efterhand, när jag längre inte kan göra någonting åt det, kommer och säger så här: men hade vi gjort så där, eller hade ju du gjort så hade det blivit si och så mycket bättre eller så. Så jag tycker att jag uppskattar feedback.
Vad kan det vara då?
Det kan vara allt att så här, men det här kanske, eller sluta använda det här ordet fantastiskt. Du säger fantastiskt alldeles för ofta, eller det behöver vara lite tydligare, eller liksom skratta inte bort det här eller så. För jag som privatperson är ganska, jag skrattar mycket. Och jag tycker om att skoja och driva och så där. Men jag tycker inte det är schysst att sitta och liksom, ja, men skratta och skoja. De här deltagarna, det här är deras stora dröm. De vill bli artister. Och då tar jag det på allvar, och jag vill hjälpa dem med den feedback jag ger dem. Så jag utvärderar mig själv. Jag går tillbaka och kollar ibland om jag får höra att så här, deltagarna inte förstod vad jag menar eller så. Då tittar jag på vad det är jag har sagt. Och ibland kan jag, alltså det är klart att så här, i stunden, det är en kort stund jag har, så kan det vara att jag har formulerat mig mindre bra någon gång.
Mm.
Men ofta så tycker jag att jag framför det jag tycker behöver förbättras. Och det i tv-världen man kan mäta det med är väl vad tittarna tycker. För ambitionen är väl någonstans också att tittarna, vi ska liksom reflektera det tittarna känner. Och det har jag gjort bra hittills.
Mm.
Jag tror dessutom att tittarna hemma i soffan har betydligt mer extrema åsikter ibland om deltagarna än vad vi juryn har.
Ganska ofta när jag tittar på livesång i tv hemma så låter det falskt. Men på plats, på Idol, så låter det rent. Mm. Varför blir det så?
Ljudet i tv-studion är bättre.
Okay.
Det är många etablerade artister som drar sig från att sjunga live i tv. Just för att utljudet ut i tv-apparaterna liksom, hemma hos folk. Eller datorer ännu sämre. Tänk de som kollar på programmen i sina telefoner.
Var det som hände med Madonna på Eurovision?
Ja, men det ljudet är ju fruktansvärt. Madonna och Eurovision är väl nog bara ett extremfall. Okay. Det lät kanske ens inte bra i arenan, jag var inte där, men jag hörde det i tv-rutan. Så det är liksom, jag är ingen tekniker, ljudtekniker, jag vet inte vad det är för gåta som behöver lösas, men det är känsligt ljud som går ut i tv-apparaterna. Så har man lite svajig sång så låter det bra i studion, och det är ju det vi hör. Vi har ju såna in-ears, så vi har ju bett att få ut ljudet.
Okay.
Och det är det vi har i örat. Men samtidigt så äts ju så mycket ljud upp av det som händer i studion.
Tillbaka till din uppväxt. Ni är ju några tongivande kulturprofiler som kommer från Akalla. Jag tänker på Caroline Ringskog, Frada Nåli. Jag tänker på Sigge och Fredrik Eklund. Jag tänker på Evin Ahmad, du, Feven, bland andra. Det är ändå ganska många människor med inflytande som kommer från den där lilla plätten av mark.
Ja.
Har du någon teori om varför det är så?
Häftigt. Jag är ju född på 80-talet. Jag är uppvuxen i Akalla.
Åtminstone ett par, tre av dem här också.
Ja. Jag är väldigt tacksam och glad över min uppväxt. Akalla var en idylliskt litet område att växa upp på. Akalla by i närheten, det stora liksom gröna området av hela Järvafältet och så vidare. Och väldigt bra skolor, väldigt bra fritidsaktiviteter i alla delar.
Är du uppvuxen i lägenhet eller de här gulliga små radhusen?
Lägenhet, på Mariehamnsgatan.
Okej.
Okay. Jag vet ju inte liksom vad gäller alla andra, men för min del så känner jag att så här, jag fick verkligen den bästa möjliga uppväxten. Och det tror jag att det är ju det som är viktigast för barn och ungdomar när man växer upp. Att man har en trygghet och att man växer upp i ett samhälle som är inkluderande och att man förstår vilka liksom möjligheter man har i livet. Att man får en framtidstro. Och det fick jag. Och jag hade ju väldigt mycket, förutom då mina föräldrar och min stora syster, oerhört många andra viktiga vuxna personer och liksom gestalter i livet. Allt ifrån mina lärare till fritidsledarna till de som jobbade på 4H-gården i Akalla by. Och det är ju sånt som gör att man liksom, man växer upp i en positiv och härlig miljö.
Med någon slags framtidstro.
Ja, och framförallt att det var bra skolor. Vad jag förstår idag så är ju i princip alla skolor i Akalla området nedlagda. Precis samma som min gymnasieskola, Tensta gymnasium, den är också nedlagd. Sen så är det ju så att min stora syster är 4 år äldre än mig. Och redan däremellan började ju vi känna av skillnaden på kvalitet i skolorna och liksom generellt i Akalla-området. Därför framförallt en viktig grej tror jag är att man tog bort närhetsprincipen. Vilket började segregera skolorna.
Men jo, jag läste på, och det här kanske inte är din expertis, men ungdomar med iransk bakgrund, som du har, tenderar att plugga mer än faktiskt nästan alla andra, om jag läste rätt i Statistiska centralbyråns undersökning. Har du någon teori till varför det är så?
Finns det sån undersökning gjord? Det är intressant, därför att jag har ju vuxit upp, alltså det är en av de grejerna jag minns allra mest från min barndom, och det är att mina föräldrar, alla mina släktingar pratar om vikten att plugga på universitet. Alltså, det har jag liksom fått höra sen jag var jätteliten. Det är väldigt viktigt. Och min pappa har alltid sagt till mig och min syster att så här, ni ska studera, ni ska få bra betyg, sen ska ni gå på universitet och ta er examen. Sen kan ni sätta er examensbevis på väggen och göra precis exakt vad ni vill.
Okay.
Men ni ska studera.
Mm.
Och mina föräldrar tillät ju heller aldrig någonting annat komma i vägen för mina studier. Så vid något tillfälle, på gott och ont, jag tycker att man måste hitta en balans såklart. Men vid något tillfälle, jag spelade basket när jag var yngre. Och ju äldre man blir, desto mer börjar ju träning och matcher och så ta tid från en. Och vid något tillfälle börjar min pappa tycka att nu tar basketen för mycket tid. Du måste lägga den här tiden på att studera. Så då fick jag sluta spela basket.
Okej.
Okay. Så jag kan ju inte prata för alla andra med Persis bakgrund. Men för min del så har det liksom, det enda de i princip har ställt krav på är att jag ska plugga och göra bra ifrån mig i skolan.
Mm.
Det är jag tacksam för idag.
Hade du kunnat bli basketproffs annars?
Nej.
Om du skulle beskriva då Akalla när du är, säg, 7, vad var det för plats?
Mariehamnsgatan bodde jag på. Jag gick på Stenhagsskolan. Och det var där jag spenderade min tid, innergården. Jag älskade att vara ute och leka från morgon till kväll. Alla möjliga former av lek. Och helger och sommarlov spenderade jag mycket i Akalla by och 4H-gården då främst.
Mm.
Akalla by var också där det fanns liksom fritidsaktiviteter. Och när jag blev lite äldre fanns aktiveriteter på kvällar. Det kunde liksom, alla veckokvällar kunde vara allt ifrån att hoppa trampolin eller liksom, jag vet inte, pysseldag eller allt möjligt. Och ibland var det disco och ibland var det andra grejer. Och samma där, det är där jag liksom växte upp och lärde känna alla svenska traditioner. Som midsommar, valborg, jul. Det var alltid någon marknad kring varje högtid. Och framförallt under sommarhalvåret var det ju dans. Varje lördag klockan 4.
Okay.
Och där jag bodde, för då kom det ju folk från alla delar, det var inte bara de som bodde i Akalla. Så jag såg ju alla de här uppklädda, fint uppklädda paren. De gick i armkrok, för det var väl tunnelbanan de kom med. Så då kom det liksom en stor folkströmning. Och jag på balkongen stod och iakttog de här äldre paren, jättefina. Gick bort till dansbanan och där var det ju då alltid dansbandsmusik.
Okay. Mm.
Så dansbandsmusik för mig ger mig väldigt goda minnen. Jag blir alltid väldigt glad när jag hör dansbandsmusik. Mm. Och det kanske man inte tror. Men det skapar en väldigt härlig känsla i min kropp.
Mm. Det har man nog kunnat få någon ledtråd om genom att titta på Idol när någon har kommit in och auditionat med någon dansbandsklassiker.
Ja, nej, men det är, jag har väldigt goda barndomsminnen. Och det är liksom, jag och mina kompisar sprang runt där och kring dansbanan. Vi dansade inte så mycket utan vi satt mest och kollade och lekte runt. Men som sagt, jag menar, min lågstadielärare Inga-Britt var liksom min stora idol. Hennes, allt hon sa lyssnade jag på liksom. Mm. Mer än mina föräldrar. De blev ju trötta på mig för att jag alltid tjatade om Inga-Britt. Men jag var en härlig kvinna. Och jag hade ju liksom alla mina vänner bodde runt omkring. Så det var verkligen en idyll för mig.
Mm. Och du var duktig i skolan?
Jag har aldrig varit toppstudenten.
Okej.
Därför jag har aldrig liksom haft intresset av att lära mig någonting på djupet. Jag tycker att lära saker så jag liksom förstår övergripande. Och sen går jag vidare till nästa.
Mm.
Och så har jag varit sedan jag var liten. Så jag har alltid pluggat inför prov och så, olika uppgifter. Gjort bra ifrån mig. Men ibland slarvfel och så, just för att jag inte lägger märke till detaljerna.
Jag hade konstnären Carl Johan De Geer som gäst för många, många år sedan. Mm. Och han sa liksom att han tyckte att man skulle göra en reform med skolan så att man tog vara på alla elevers intresse.
Mm.
Och så tog han som exempel att man var väldigt intresserad av att åka rullbräda, som han sa. Man kanske inte vet att det heter skateboard nu. Men
rullbräda. Ja.
Nej, men och att man då, men okej, vet du vad, du får hålla på med rullbräda, och så menar han då att liksom, om man, för då lär man sig liksom hållfasthet och man bygger en rullbräda, ja. Och man kanske slår armbågen, och då får man passa på att lära sig lite om anatomi och så vidare. Det hade väl varit något.
Ja, jag skulle dock vilja se att man har retorikutbildning.
Det tycker jag också.
I skolan. Mm. Och framförallt, som sagt, det är min femte säsong i Idoljuryn. Jag har mött oerhört många ungdomar runt om i Sverige. Och jag förbluffas över hur osäkra ungdomarna är.
Mm.
Trots att de tar steget, och jag menar, alla vet ju vad Idol går ut på, det är ingen hemlighet vad som kommer ske. Men att de blir så liksom panikslagna av att stå så där och behöva presentera sig, bara hur de ska presentera sig, vad man ska säga, att använda sin röst, att använda sitt kroppsspråk.
Mm.
Det har man så mycket vinning av livet ut.
Mm.
Men de har liksom, de vet inte. Och jag minns ju själv när jag gick då i grundskolan att man drog ju sig för de få tillfällen som fanns när man skulle upp och ställa sig längst fram i klassrummet och hålla föredrag om någonting.
Mm.
Det var ju sån ångest för alla. Jag tycker framförallt liksom nu för tiden och framöver tror jag är oerhört viktigt, oavsett ålder, att man klarar av att presentera sig själv.
Mm. Nu är jag lite nervös, för jag är lite rädd för att trampa snett. Och jag förstår att det inte är exakt samma sak. Men Gina Dravi var här ganska nyligen, och hon har ju skrivit en bok.
Mm.
Har du läst den?
Nej.
Men den handlar ganska mycket om att få ihop, om det svåra att få ihop liksom föräldrarnas, den kultur som de hade med sig, med det svenska.
Ja.
Liksom att, ja men, bleka fjun på överläppen när man är 14 år, eller raka kroppen,
ja.
Och så vidare. Kan du relatera till att ha svårt att få ihop det där?
Jag skulle nog vilja mer säga att så här, när du växer upp ungdomsåren, oavsett vart du kommer ifrån, om du är invandrare eller inte, så är du förvirrad.
Mm.
Det är då du liksom söker och letar efter din identitet. Och det är klart att den kanske försvåras och utmanas när du har en kultur i hemmet och en kultur ute i samhället. Men återigen, det jag verkligen uppskattar med mina föräldrar är att de har alltid varit väldigt måna om att jag och min stora syster ska liksom bli del av det svenska samhället.
Okay. Mm.
Sen så har ju de aldrig tummat på hur de har uppfostrat oss. Eller liksom, jag pratar persiska, jag älskar persisk mat. Jag kan inte laga alla maträtter, men det är klart att jag har vuxit upp med den persiska kulturen. Och mina föräldrar var ju min ålder när de kom till Sverige. Så deras identitet var ju redan formad. Det hade ju varit omöjligt för dem att bli helsvenskar. Men det är klart att så här, även om det bara var för vår skull, så har vi firat jul. Som sagt, jag hade Akallaby i närheten där jag fick se alla andra svenska traditioner. Sen så, liksom, mina föräldrar gillar inte sill, och det kommer de aldrig göra.
Mm.
Men jag har fått lära känna kulturen.
Mm.
Jag gillar sill som är väl tillagad och inte smakar så mycket fisk.
Ja, just det. Ja. Det ska vara mycket gojs.
Ja, precis. Mm. Och det är den balansen. Sen så är det klart att jag i ungdomsåren var ju också förvirrad, därför att jag fick ju hela tiden liksom, å ena sidan fick jag höra av mina då svenska kompisar att jag liksom, då besvara frågor som så här, firar ni jul? Får du äta griskött? Varför har inte du slöja? Ska inte alla från Iran bära slöja? Eller liksom, får du ha en kille? Får du ha en pojkvän? Får du vara ute på kvällarna? Och då det motsatta, för exempelvis en sån sak att så här, jag och min syster, mina föräldrar ville inte att vi skulle prata svenska med brytning. Det var viktigt för dem att vi pratade ren svenska.
Mm.
Och då fick jag liksom, när jag kom tillbaks, jag gick, under några år gick jag på en skola i innerstan, i Stockholms innerstad.
Varför det?
Därför att skolan i Akalla började försämras.
Okay. Mm.
Och då några av mina vänner flyttade till den här andra skolan, och då ville mina föräldrar att jag skulle börja där också, Rolandshovskolan. Mm. Jag skulle inte påstå att den var så mycket bättre, den hade bara andra problem och utmaningar. Mm. Men i alla fall, Tensta gymnasium valde jag ju själv på grund av att det fanns en EU-inriktning. Man fick läsa lite mer språk, var skillnaden, och åka till Bryssel och besöka EU-parlamentet. Mm. Och så då kom jag ju tillbaks till förorten, och då fick jag höra så här: tror du att du är svensk eller? Sluta leka svensk. Så jag har ju vuxit upp med en konflikt att så här, vem är jag och varför ska jag hela tiden bli bedömd utifrån så här, vad mitt liksom påbrå är? Mm. För jag har aldrig velat lägga någon vikt vid det, och jag tycker än idag inte att det är viktigt. Det är viktigt i så sätt att så här, det formar dig som person, men det ska inte ha någon vikt i samhället i stort. Och framförallt inte hur andra personer bedömer eller bemöter dig.
Mm. Men då har du ju ändå mött rasism, uppenbarligen.
Ja, och alltså, så är det. Absolut, och Nicky är ju mitt mellannamn. Det är ett av tre smeknamn jag fick under ungdomsåren. Och liksom sen jag var liten. Kärt barn har många namn. Mm. Men till slut så valde jag att lägga till Nicky som mellannamn. Mitt förnamn är ju Negar.
Mm.
Väldigt fint, vackert persiskt namn. Men det är ingen som kan uttala det i Sverige.
Men när du var
liten
så kallade alla dig för Negar.
Ja, fast de kunde ju inte uttala det rätt.
Jag uttalar väl helt, jag sa som du sa.
Ja, men precis. Men om du inte hade sett, om du inte hade hört mig uttala det,
så hade jag sagt,
och sett det bara skrivet, så hade du sagt Negar.
Mm. Det låter inte alls lika.
Nej, det är ju inte mitt namn heller. Nej. Och ens namn är ju så oerhört...
Förlåt, det låter också fint. Varför lät det inte... Men det var, ja.
Negar låter finare.
Ja.
Ja. Men jag menar, ditt namn är en oerhört stor del av din identitet.
Ja.
Och att då växa upp med att hela tiden bemötas av tystnad, eller att någon bara, liksom bara väljer, istället för att fråga, jag känner mig osäker, hur ska jag uttala ditt namn? Det uppskattar man.
Mm.
Så det är tips. Exakt. Om du inte vet hur ett namn ska uttalas, fråga.
Mm.
Så det är också liksom en annan bit av hela min identitet med liksom den persiska och svenska kulturen. Jag har gjort vad jag kan för att hitta liksom min väg. Så att det inte ska liksom behöva tumma på mig som person.
Mm. Men det låter ändå som att det har varit lite en kamp på något sätt.
Ja, absolut. Visst är det en kamp. Men jag menar bara att jag tror att alla barn och ungdomar i de åren går alla igenom sin egen kamp.
Mm.
Och då att så här, har du annat etniskt, liksom, annan etnisk bakgrund, så är det klart att det kan påverka och kanske försvåra ännu mer.
Mm.
Men jag tror att alla ungdomar är vilsna. Det är man.
Mm.
Man hittar ju sig själv under de åren.
Du har ju berättat att du under tonåren fick problem med ätstörningar. Och vi behöver kanske inte fastna i det, men... Jo, lite. För att jag skulle ändå vilja ställa en kanske superkorkad fråga.
Mm.
Men hur mådde du då?
Jag fick ju ätstörningar under tonåren. Och nu idag när jag tänker på det och reflekterar över det, så tror jag till mångt och mycket att det var just en del kring att så här, det var ju en kamp för mig att hitta min identitet och att liksom hela tiden behöva förklara vem jag är och liksom tillrättavisa hur man uttalar mitt namn, att liksom, och besvara frågor som jag kände att så här, varför måste jag hela tiden behöva förklara mig för allt och alla, varför kan inte folk bara se mig för den jag är.
Mm.
Så och då för min del blev det att dels att jag ställer höga krav på mig, dels att man liksom vill passa in och söka sin identitet. Och ett sätt liksom det bara utmynnade i var att jag också då fick ätstörningar. Även om jag kanske där och då bara kände att jag skulle börja banta för att vara fin till balen i nian. Det låter ju helt absurt. Men det var också trendigt då. Det var många i min skola och i min klass som bantade.
Mm. Vad hette hon, supermodellen som var så stor på 90-talet?
Vilken utav dem?
Kate Moss tänker jag på.
Ja, just det.
Var inte hon som liksom gjorde heroin chic?
Ja,
stort?
Det är ju fruktansvärt. Mm.
Och sen undrar jag bara liksom hur du fick bukt med det. Alltså hur kom det ur det? Eller kommer man inte ur det?
Ja, alltså det tar ju ett bra tag. Och i mitt fall handlar det ju om att så här, från att bara äta ett äpple om dagen, när jag väl liksom, mina föräldrar kämpade, min stora syster kämpade. Och jag gick ju till BUP och så några gånger, även om jag tyckte att damen där inte fattade någonting och bara gick därifrån.
Men det var ändå så liksom att dina föräldrar slog larm, eller?
Ja, gud ja. Mm. Jag tror framförallt vid något tillfälle tog min mamma med mig till vårdcentralen, och då kunde man knappt känna min puls.
Okay.
För min kropp var så svag liksom. Mm. Den fanns väl pulsen, men den var svag.
Förmodligen.
Ja. Och jag gillar inte sjukhus, men det var liksom på den nivån att de sa att om du inte börjar äta kommer vi behöva lägga in dig.
Okay.
Och då tror jag att det var en trigger. Då började jag äta, men då gick det ju över till att jag åt ju allt jag kom över. Mm. Så då gick jag liksom upp 30 kilo på kanske ett år.
Oh, wow.
Så att återkomma till en hälsosam relation till mat och min kropp i den åldern, det tog ju en 3-4 år.
Mm.
Så det är ju en tid där man ska kanske utforma liksom kompisrelationer eller liksom sin, också lite lägga grund för sin framtid. Där kämpade jag ju med någonting annat, vilket också kanske förstörde kompisrelationer, och jag var ganska liksom ensam i den tiden.
Mm.
För man, i alla fall jag ska inte säga man, jag gjorde ju allt för att undvika liksom sociala sammanhang. Jag ville ju inte umgås med folk. För jag ville undvika. Sociala sammanhang innefattar ju oftast mat.
Mm.
På något sätt.
Ja,
eller fika det. Eller något sånt.
Mm.
Så det undvek jag.
Jag hade någon gäst som sa att man blir aldrig riktigt kvitt det.
Mm.
Är det så för dig?
För mig idag är att eftersom att jag vet att jag har den här tendensen, vilket också går hand i hand med min personlighet. Jag gör alltid det jag bestämmer mig för att göra, gör jag liksom fullt ut, 100%. Så därför nu idag också, när det är trendigt med alla möjliga former av dieter och gluten och laktos och jag vet inte vad, eller jag ska inte äta vete eller liksom så. Jag håller mig borta från allt sånt.
Alltså alla dieter.
Ja, eller liksom all form av fixering vid mat. Jag äter mat, jag äter 3-4 måltider per dag. Jag äter det jag är sugen på, det jag tycker är gott. Men så tränar jag också. Det var någonting jag absolut inte gjorde under ungdomsåren. Därför att jag trodde att så här, men om man skippar maten, då går man ju ner i vikt, behöver inte träna. Så jag tar hand om mig och min
kropp.
Du fick
ju inte spela basket för pappa.
Nej, precis. Jag tar hand om mig själv och min kropp, men jag undviker situationer som eventuellt skulle kunna trigga igång att jag blir fixerad vid att så här, nu ska jag inte äta bröd och pasta på ett år liksom. Det har ingen betydelse.
Nej.
Och jag mår bra och jag känner mig lycklig och glad.
Det är väl toppen.
Mm.
Vi var lite inne på det här med att dina föräldrar liksom, de ville att du skulle studera. Hade de någon tanke om vad du skulle bli? Eller vad som passade dig?
Min stora syster är jurist.
Okej.
Det förstod de vad det var.
Mm.
När jag skulle börja studera och fundera ut vad jag ville studera på universitetet. Och liksom, nu får man komma ihåg att det här var för många år sedan. Nu idag finns det ju betydligt fler olika liksom, utbildningar med specifika inriktningar och så vidare. Det fanns ju inte då, utan det var ju mer de här klassiska ekonomlinjen, ingenjör eller liksom jurist eller läkare eller så. Jag hittade ju helt enkelt min egen väg, vilket jag liksom har gjort under hela mitt liv, känns det som. Och så även då när jag skulle börja plugga på universitet. Jag började ju med sociologi och psykologi kurser på universitetet. Och genom det fick jag upp ögonen för kommunikation och marknadsföring och PR. Ja. Och när jag berättade för mina föräldrar om att jag ville jobba med det, de hade ju ingen aning om vad det var. Och sen när jag sökte in till Berg så pluggade marknadskommunikation och PR, så förstod de fortfarande inte vad det var. Och det gjorde de heller sen inte när jag började jobba i musikbranschen. Eller när jag gick vidare och jobbade i modebranschen med marknadsföring och kommunikation. För det är ju så här, marknadsföring och PR, jag tror att än idag är det väldigt många människor som inte förstår riktigt vad det är. Och det är väldigt abstrakt. Det är inte alltid det går att säga exakt vad det är man gör. Men alltså, är du läkare så botar du ju folk. Alltså, det är liksom mer konkret. Det är ju flummigt. Så jag, alltså, fram tills att jag dök upp i tv-rutan, när mina föräldrar skulle förklara för kanske vänner eller bekanta vad deras yngsta dotter gör, så tror jag att de aldrig riktigt visste vad de skulle säga.
Okay.
De kunde säga att hon jobbar på skivbolag, men inte exakt vad det är hon gör.
Mm.
Hon jobbar med artister.
Ja.
Så jag tror att de är stolta över mig, och det har de alltid varit. Jag vet att de är stolta över mig, men det är klart det hade varit enklare för dem om de hade kunnat säga att hon är läkare.
Mm. Eller tandläkare.
Eller tandläkare. Mm. Men ja.
När du då skriver in dig på universitetet och pluggar sociologi och psykologi, vad tänkte du att du skulle göra med dig? Hade du någon aning?
Nej, men det enda jag kände då var att ingen av de här liksom 4-5-åriga linjerna, alltså juristlinjen eller psykolog, det var liksom, det fångade inte mitt intresse. Och just där och då hade jag inte bestämt mig för vad jag ville bli, om du förstår hur jag menar. Och det är liksom, det är en press att man som 18-19-åring ska bara, ja men jag ska bli advokat. Och det är jättehärligt för dem som vet det, men jag visste inte det.
Mm. Det är ju jättefå som vet också.
Ja, och sen så kan man väl också hävda att även om du pluggar juristlinjen så behöver du ju inte bli jurist eller advokat. Det finns ju som grund och du kan göra så mycket annat med det.
Mm.
Men man tänker ju inte så här jättestort och brett när man är i den åldern heller. Så ja, det här, jag gick in och kollade på de olika kurserna och vad det skulle innefatta. Jag visste inte vad sociologi var heller för den delen. Jag läste mig till och tyckte att så här, men det här innehållet låter intressant. Så.
Vad är sociologi? Ska vi göra en liten fattaruta?
Bra fråga. Ja, men man läser ju mer om liksom människan och samhället.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Det är läran.
Övergripande förklaring.
Jag förstår.
Människan i samhället. Men ja, så jag snickrade ihop min egna utbildning, och jag är glad och tacksam över det. Därför att så här, annars hade jag aldrig fått reda på vad marknadskommunikation och PR är.
Mm.
Om det inte var tack vare perceptionspsykologikursen.
Mm.
Där man började prata om reklam och marknadsföring.
Jag förstår.
Och styrkan i budskap och kommunikation, hur det påverkar individen och så vidare. Så det, och jag tror att det är viktigt att man också, att alla yrkesområden på något sätt presenteras för barn och ungdomar. Därför att ju fler möjligheter man som ungdom ser att man har, desto större möjligheter att man också då blir faktiskt intresserad av att fokusera på skolan och skaffa sig en bra utbildning.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men vad var det med Bergs då? Den kända reklamskolan som lockade?
Det var väl egentligen på den tiden, som sagt. Jag fick upp ögonen för att plugga marknadsföring och PR. Och då började jag leta runt, så här, hur kan man plugga sig till sånt? Och enda alternativet jag hittade var att gå ekonomlinjen och sen välja inriktning marknadsföring. Och jag ogillar ekonomi och matematik. Mm. Det har aldrig varit intressant för mig. Jag frivilligt valde att läsa matte C, som det hette på den tiden när jag gick på gymnasiet, varpå min mattelärare säger till mig: "Men Nicky, du har valt det här frivilligt. Du behöver faktiskt inte läsa det här." Så jag hoppade av. Mm. Jag har inte intresse för sånt. Och jag kände att det här, jag orkar inte plugga ekonomlinjen i 2 år för att sen välja en inriktning på marknadsföring. Så jag letade vidare och då hittade jag Bergs.
Fick du vänner för livet där?
Några som jag har kontakt med än idag. Men okay. Inte vänner för livet. Jag tror att skillnaden där, Bergs är än idag och var då väldigt reklambyråinriktad. Och jag kände ju ganska snabbt att så här, reklambyrå är inte där jag vill hamna. Så på så sätt, och sen så tyckte jag att kreatörerna är alldeles för flummiga. Mm. Och kan du tänka dig då, då hamnar jag i musikbranschen och börjar jobba med artister.
Just det. Mm.
De är ju minst lika flummiga, om inte värre. Men jag gillar att jobba med människor.
Mm. Gjorde du praktik och sånt? Var det liksom strålande tider för... Ja, men
jag fick uppfattningen om att det var en välmående bransch då. Jag tror faktiskt att jag tog examen 27. Jag tror jag pluggade 26-27 på Bergs. Och vi hade ju lite såna praktik och uppdrag och projekt som vi fick från liksom den verkliga världen. Bokförlag och... lite andra examens... Men jag hade liksom ingen praktik där jag gick över och var hos en byrå eller en kund. Det var de andra kreatörerna som hade längre utbildningar som gjorde sånt. Mm. Men det jag kände var väl att så här, det är ju en väldigt specifik värld och speciell värld jag har hamnat i på hela den här kreatör- och reklamvärlden. Mm. Och kanske att jag inte riktigt passade in där. Så det gjorde väl också att jag kände att reklambyrå är inte där jag vill hamna. Jag hade en sommarpraktik på en reklambyrå som hette Schultz and Friends. Mm. Som fanns på den tiden.
Okay.
Men Jag tog mig vidare helt enkelt. Och musik är ju någonting som har alltid funnits hos mig i mitt liv. Så när jag fick möjligheten att börja jobba på skivbolag så tog jag den.
Men du måste ha kommit in i skivbranschen som väl verkligen var i något slags kris då. Mm. Alltså det tog väl jättemånga år att hämta sig från liksom Napster och...
Nu gjorde det. Spotify grundades tror jag 2008 i Stockholm, i Sverige. Mm. Mm. Så när jag kom in på skivbolag så mådde skivbolagen inte alls bra. De försökte ju fortfarande förstå vad det är som har hänt och ställa om. Det tog ju många, många år. Så jag höll ju fortfarande på att skicka ut fysiska album till journalisterna så att de skulle skriva recensioner. Det var ju väldigt liksom traditionellt.
Mm. Det var en sån klassisk promotion-tjej helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Precis. Och det var mycket liksom vikt och tid vid att... göra traditionell media och tv och så med artisterna. Men idag är det ju liksom en helt annan grej.
Mm. Jag tänkte vi skulle prata om det. Jag ska bara säga att det fanns promotion-killar också. Jag var det i 3 månader.
Ja, det var det. Ja. Nej, men jag var en promo-tjej. Det var roligt. Jag var ju väldigt ung då och hade väldigt mycket tid och energi och tyckte om att gå på alla möjliga showcases och konserter och jobba kvällar och helger. Och det var ju det bästa jag visste.
Mm.
Så det var roligt, men det var också utmanande för att det fanns så mycket förvirring och liksom desperation i princip kring vad man ska ta sig till nu när ingen vill köpa fysiska album längre.
Mm.
Om man inte riktigt ville acceptera eller hade kommit överens med hur man då ska streama musik.
Mm. Vilken var den första artisten du jobbade med?
Och första artisten... Alltså, det har väl liksom gått ihop lite. Jag vet inte exakt vilken var den specifikt första. Men bland de första var ju James Blunt och Craig David. Smashing Pumpkins.
Oh.
Jason Derulo. Jag har ju liksom jobbat på de största skivbolagen. Så jag har ju alltid jobbat med de största artisterna.
Mm.
På så sätt.
Men du har jobbat liksom, aldrig jobbat med svenska artister?
Nej, jag har aldrig jobbat på den svenska sidan.
Okej. Okay. Mm.
Utan jag har från första början hamnat på den internationella delen av skivbolagen.
Hur kommer det sig då?
Har du sökt det? Ja, alltså jag har ju vuxit upp med att alltid till mesta dels lyssna på amerikanska superstjärnor.
Mm.
Några brittiska. Sen så är det klart att jag gillar svensk musik. Det var ju liksom häftigt att få börja jobba på skivbolag och jobba med de stora artisterna som jag själv har liksom lyssnat till deras musik.
Hur rolig är James Blunt privat?
han var faktiskt väldigt trevlig och rolig vad jag minns.
Eller hur?
Ja. Det har man märkt i efterhand också. När sociala medier kom och Twitter. Han är ju ganska rolig på framförallt driva med sig själv.
Ja, han är fantastisk. Jag intervjuade honom för 5-7 år sedan någonting.
Ja.
Då sa han en grej som jag tror aldrig har citerat något så mycket som det han sa då.
You could easily define me as a one-hit wonder. But that term has a negative connotation. But why on earth would it have a connotation? Because I would be told that I'm a one-hit wonder by people who have had no hits.
Du ser, han är rolig.
Ja, fantastisk. Men har du liksom... För det känns ju som att din... Du har liksom gjort karriär, verkligen, i reklam och PR.
Mm.
Var det ett driv du hade?
Jag har ju reflekterat mycket över... Min väg och min karriär. Och jag har så länge jag kan minnas alltid bemötts av wow, det är så häftigt att du vågar. Jag önskar också att jag vågade. För jag har liksom alltid gjort det jag har velat ända sedan jag var liten. Och så även exempelvis när någon helt plötsligt skriver ett meddelande till mig på Facebook och jag sitter på en flygplats i Nice med försenat flyg. Jag hade varit där med Axwell och Ingrosso på Energy DJ Awards. Mm. Och det står liksom, hej Nicky, vad gör du nu för tiden? Jag letar efter folk till ett spännande projekt. Från en människa som jag kände inte igen hennes namn, och hon hade en oklar liksom profilbild. Och jag svarade för jag var uttråkad. Och sen så sa hon ju då att hon letar folk till Idoljuryn.
Mm.
Så jag har ju alltid liksom, jag har hoppat på och tagit tillvara på chanser och möjligheter som har dykt upp.
Mm.
Men jag har också utvärderat dem. Så jag är ju inte så impulsiv. Så jag bara liksom tar beslut på stående fot. Utan jag gör ju en analys. Och sen så känner jag efter. Vad är det jag vill göra? Liksom?
Mm. Jag läste framgångsboken av Alexander Pärleros. Och då känns det som att han jobbar mycket med det som kanske i vardagligt tal kallas för magiskt tänkande. Det vill säga att om du bara liksom sätter upp någon slags mål så kommer det vara mycket lättare att du kommer dit. Mm. Men hade du en sån målbild?
Jag har alltid haft en plan någonstans. Och jag har fått höra att man ska ha en femårsplan. Och när du går på arbetsintervjuer så ställer de den väldigt snärtiga frågan. Vad ser du dig själv om 5 år? Och jag har väl alltid haft visionen av att jag ska bli storchef och ha ett stort fint kontor. Och det har inte varit så specifikt, liksom, det har inte varit mer specifikt än så. Jag har vetat om att så här, jag gillar att jobba och jag gillar att göra det jag tycker är roligt. Och som sagt, när möjligheter har dykt upp så har jag utvärderat dem.
Mm.
Och sett att så här, är det här det jag vill göra eller inte? Sen så är det klart att så här, hade jag fått frågan när jag var 20, när Idol lanserades i Sverige, så är det såklart att jag tittade på de här 4 individerna som satt i Idoljuryn och tänkte, vilka är de och hur har de fått det här jobbet och så vidare. Men jag hade ju aldrig i någonsin tänkt tanken att jag någon dag skulle få den möjligheten. Det hade jag ju inte.
Nej. Om man gör karriär i det du har gjort en karriär i,
ja,
så är det väl för att man är bra på sitt jobb?
Ja, det skulle jag säga.
Mm.
Men det är klart att det, alltså, jag tror att i mitt fall så handlar det också mycket om personlighet. Därför det finns mycket folk som jobbar på skivbolag och som kanske inte kommer få de möjligheter eller så som just specifikt jag har fått. Och kanske anledningen till att jag sitter här och pratar med dig idag. Så jag tror att i slutändan så bottnar det ändå i vem du är som person. Även om du är bra på ditt jobb, så handlar det ju också om vad du gör utav ditt jobb. Mm. Förstår du hur jag menar?
Jo, visst.
Men det är alltid viktigt att få bra resultat och vara uppskattad av de du arbetar med och få resultat framförallt.
Mm.
Och det har jag alltid fått. Men det har ju inte varit en spikrak väg för mig. Jag har ju också hamnat i konflikt på arbetsplatser och jag har ju liksom varit tvungen att stångas och stå upp för den jag är och det jag tycker. För som sagt, att vara en ung tjej som har starka åsikter och vågar utmana framförallt kanske de som är några år äldre och har gjort samma sak i flera år på en arbetsplats, som tycker är jobbigt med den här unga, ättriga tjejen som bara ska ifrågasätta eller stressa dem eller pusha dem. Det har ju uppstått konflikt för mig.
Mm.
Och framförallt när jag har jobbat i Sverige. För där lägger man också väldigt mycket vikt vid att det ska vara bra stämning och alla ska vara kompisar och man ska fika och ta det lugnt när man jobbar och så. Och jag är resultatinriktad.
Mm.
När jag har jobbat internationellt så har det ju varit, jag säger ibland att det är mer också professionellt.
Mm.
Därför att där är det betydligt mer fokus på att man ska göra sitt jobb. Mindre fokus på att man ska bli bästis med varenda en på kontoret.
Mm. Och det passar dig
det
bättre?
Det passar mig,
mm,
ja.
Om du nu berättade för en stund sedan att dina föräldrar har lite svårt att förstå vad du gör när du jobbar på skivbolag. Är du på skivbolag idag förresten?
Nej.
Nej. Vad gör du nu?
Nej, idag driver jag eget.
Okej.
Så parallellt med Idol-uppdraget har jag ju också numera ett radiouppdrag på Energy.
Just det.
Och sen så har jag då min podd Bulle i ugnen.
Just det.
Och lite olika andra projekt som jag tycker om och är roliga.
Mm. Men du jobbar inte med artister alls?
Jag gjorde det i början, men det blir... Jag insåg efter ett tag när jag satt i Idoljuryn att dels så blir det lite konflikt i vissa avseenden, och framförallt att jobba med artister tar väldigt mycket tid. Mm. Och som sagt, jag gillar inte att göra någonting halvdant, så då kan jag heller inte ge artisten med liksom 100%iga fokus. Så det blir inte bra. Jag kan gå in och vara som rådgivare och bollplank och så till artister som jag tror på. Men jag kan liksom inte ta på mig sådana heltidsuppdrag längre.
Men det här stora flotta kontoret som du såg framför dig att du skulle ha och vara storchef, det känns ju inte som det är supernära just nu, eller?
Nej, precis. Men jag har väl också frångått ifrån den drömbilden. Mm. Jag lever ju min dröm nu. Jag är fri att få göra precis det jag vill och lägga min tid och energi på projekt som jag tycker är roliga. Mm. Det är ju fantastiskt.
Och min slutförvärvade poäng med att säga det här att dina föräldrar har haft lite svårt att berätta vad du gör. Om vi då tar när du satt i London, liksom, ja. Skulle du kunna ge ett exempel på vad... Liksom, för jag antar att du jobbade med marknadsplaner och sånt.
Ja, men precis.
Kan vi konkretisera? Va?
Ja, men alltså, i stora drag där man kan säga att när jag jobbade i London så jobbade jag globalt. Mm. Så när exempelvis Justin Biebers album eller singel ska lanseras.
Och den var så bra, tyckte jag.
Ja, alla hans låtar någonsin.
Ja, nej, men den där breakup-låten var väl...
Ja, men precis. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby,
you should go and love yourself. And if you... Jobbade du med den?
Nej. Det var efter min tid.
Jag fattar.
Men i alla fall, när jag jobbar i London jobbar jag globalt, så i princip vid lansering av artistens senaste album eller singel så satte vi ihop. Jag och det team jag jobbade med satte ihop lanseringsplanen och strategin övergripande, den globala, för hur den här låten ska rullas ut.
Mm. Ska Justin Bieber släppa 9 rutor på Instagram som bildar omslaget?
Ja, men alltså det är allt ifrån vad för innehåll och content man ska skapa till just sociala mediekanalerna, till traditionella mediekanaler, till liksom vad är det för budskap vi ska få ut kring den här låten och hans nya musik och så vidare.
Vilka omslag ska han vara på?
Ja. Mm. Så det är ju... Det är ju det handlar om. Mm. Och internationellt så jobbar man ju på ett... Alltså de större marknaderna som UK och USA och Frankrike och Tyskland, de har ju en helt annan uppsjö av liksom nöjes- och musikbransch och industrimedia. Mm. I Sverige är det ju väldigt begränsat. Det finns ju inte så mycket att göra för artisterna. Det är därför man måste vara tacksam för program som Idol och så vidare, där de får ett fönster. Så när jag jobbade globalt så var det på den nivån. Sen ska ju de här planerna tillämpas och strategierna ska ju tillämpas till varje marknad. Och där skiljer det sig oerhört. Mm. Det är mycket liksom kulturellt som påverkar, och just det här, hur ser klimatet, medieklimatet ut i varje respektive marknad. Och där var ju Sverige under många år var ju liksom ett unikum, just därför att det blev ett streamingland. Samtidigt som de större marknaderna fortfarande sålde fysiska album och det var jättefokus på radio. Så det är väl den balansen. När jag jobbade i Sverige så handlar det om att liksom tillämpa marknadsföring och PR-strategierna lokalt. När jag jobbade globalt så var det att ta fram liksom den övergripande globala strategin. Mm. Som sen då också var mitt jobb att förankra tillsammans med de lokala teamen i respektive land.
Så du har aldrig behövt sitta och kuska runt med liksom Rihanna på olika radiostationer i någon avlägsen del av världen?
Det har jag gjort. Jag följer ju med som liksom ytterst ansvarig från skivbolaget.
Okay.
Men sen, precis som när jag var då promotjejen i Sverige, så finns det ju en lokal eller flera lokala personer som har liksom ansvaret där. Men jag reser med artisterna bara för att det är det man gör. Artisten är van vid att det är många som är med och håller hand.
Mm. Ja, jag fattar. Men saknar du det?
Jag tycker att musikindustrin är en rolig bransch. Men det finns också mycket utmaningar med det. Mycket speciella individer som jag också på ett sätt tycker är rätt skönt att inte behöva göra med längre.
Vilka tänker du på?
Nej, men det är mycket stora egon. Det är mycket... Och jag tror att det är liksom den äldre generationen, de som fortfarande hänger sig kvar.
Tänker du på skivbolagen då? Alltså.
Ja, både skivbolags bossar och män, men också managers.
Okej.
Okay. Ja.
Skulle du inte kunna starta ett management i Sverige?
Jag vill inte jobba med svenska artister.
Nej.
Eller hittills har jag i alla fall inte träffat någon svensk artist som... fångar mitt intresse så pass mycket så jag känner att det här är någon jag vill jobba med. Jag tycker mitt intryck av svenska artister är att man på väldigt kort tid får väldigt stora och höga tankar om sig själv. Så fort liksom det går bra med en låt så stiger det väldigt fort upp i huvudet. Och att ambitionsnivån liksom läggs därefter.
Okej.
Okay. Och jag tycker ibland att man inte riktigt förstår det övergripande och det långsiktiga perspektivet, utan är du en svensk artist som får lite hype lokalt men också då kanske har internationella ambitioner, så känner man att säga, ja, men nu kan jag också bli världsartist. Men så är ju inte fallet, därför att jobbet man gör, en amerikansk superstjärna, för varje låt de gör i princip allting som de alltid har gjort från början med varje singel. Det promoschema man lägger upp, det är liksom back to back. Flera timmar, alltså 8-9 timmar varje dag promojobb.
Mm.
I 2 veckors tid. De reser mellan liksom tidszoner och länder och städer, och det är hårt jobb. Samtidigt som när jag då var i London och det var några få svenska artister som man skulle satsa på internationellt. Och då skrattade man ju på kontoret kring att man hade fått svar från management att artisten gör ingen promo on show day.
Okej.
Okay. Man har riktigt inte de möjligheterna att som oetablerad ny liten svensk artist komma till Tyskland och säga jag gör inte intervjuer när jag ska ha konsert på kvällen.
Nej, jag fattar.
För liksom man ligger inte i den rangordningen, utan man måste göra ett väldigt hårt jobb.
Mm.
Och där upplever jag ibland att svenska artister inte vill göra jobbet, men man vill gärna ha hypen.
Ja, jag fattar.
Men jag menar, det finns ju alltid undantag.
Ja.
Så vem vet, någon dag kanske jag hittar rätt.
Mm.
Men just nu är jag faktiskt ganska nöjd med att vara med och hitta blivande svenska artister. Sen så får någon annan ta vid och jobba med dem.
Jag funderar bara på, du hann jobba med Avicii, eller hur?
Mm.
Hur minns du honom?
Jag träffade Tim vid flera tillfällen. Jättehärlig kille. Verkligen härlig kille. Men det var väl också under den tiden han kanske inte mådde speciellt bra. Och jag blev ju väldigt rörd och ledsen när jag liksom såg att han hade gått bort. Och jag minns, vi var på hans hotell i London och vi gick i lobbyn och han var så upprörd över någon bild som hade spridit sig på internet. Där folk skrev att han ser döende ut. Det var en bild där han var väldigt liksom smal och han var väldigt upprörd över det här. Och jag, precis som alla andra, försökte ju att säga, men det är ingenting att liksom lägga vikt eller betydelse vid. Läs inte eller titta inte på det eller så. Men underbar kille, han är ju liksom ett geni. Jag älskar hans musik. Jag tycker att det är bland det bästa någon svensk artist har gjort.
Mm.
Men det är tråkigt att han är borta.
Mm. När jag ändå sänkte stämningen så pass ja. Mycket. Du han jobbar med Adam Alsing också ju.
Ja.
Hur liksom, vad är er relation?
Jag jobbade med Adam några månader innan han gick bort. Och jag förstod ju... Först fick jag bara höra att han är sjuk. Så vi ställde in. För jag är ju där på fredagar och pratar ny musik och så. Så ville de vänta på att Adam skulle komma tillbaka. Men för varje vecka som gick så sa de fortfarande att Adam är sjuk. Så jag började ju förstå att så här, det här kan ju inte bara vara en vanlig förkylning, för då hade han ju varit tillbaks. Sen så den veckan jag skulle tillbaks, så fick jag igen ett sms att så här, nej men vi kommer inte kunna köra på fredag heller. Och det var ju den dagen de på Energy hade fått reda på att han hade gått bort. Och sen så fick jag också veta att han hade gått bort.
Mm.
Han var en väldigt härlig, underbar man som liksom från första gången... Jag hade ju träffat Adam tidigare vid olika tillfällen. Och från första gången jag träffade honom, väldigt trevlig, presentera sig, trots att liksom så här, Adam är ju ett av de ansikten och rösterna jag minns från när jag var liten, som man såg på TV liksom. Mm. Väldigt liksom grundad och schysst man.
Mm. Ni hade ju träffats när du kuskade runt med Rihanna på olika lokala radiostationer.
Ja. Mm. Så det... Men alltså ändå, jag menar, ibland så träffar man också människor i den här branschen som har varit med länge, som ändå inte riktigt lägger tid och vikt vid att lära känna dig eller se dig.
Mm.
Men Adam, en väldigt schysst kille.
Ja, jag tycker också att det där var lite unikt i honom på något sätt. Att man kände sig så otroligt sedd i hans närhet.
Per Lernström är ytterligare en sån man.
Han är en härlig kille, ja.
Mm.
Och du, jag funderar bara, när vi ändå är inne på Idol, ni bytte producent förra året.
Ja.
Du hade jobbat 3 år med John Norling.
Mm.
Hur stor roll spelar det vem som är producent?
Det spelar väldigt stor roll, innehållsmässigt såklart. Alla producenter har ju sina liksom tankar och visioner kring vad innehållet i programmet, alltså kärnan i programmet, ska gå ut på. Och man vinklar det på olika sätt. Jag har ju varit med om 3-4 producentbyten.
Aha, okej.
Ibland har det också bytts till hösten. Så våren har varit ett gäng och sen har hösten tagits över av någon annan. Så det har betydelse, och framförallt så är det ju viktigt att liksom komma överens. Med John Nordling som du nämnde, där hade jag och han en stående diskussion kring att jag inte tycker att juryns jobb ska vara att showa och dansa i varje fredagsfinal. Jag tycker liksom inte att det är det juryn ska göra när vi har liksom 11 deltagare, och då hade vi 2 programledare. Och framförallt så tycker jag att jag har ju aldrig varit artist, jag har aldrig haft ambitionen av att vara artist. Och min roll i juryn är inte att sitta och skoja och showa och dansa och kimma liksom. Men han tyckte att juryn ändå skulle kunna bjuda på det. Jag höll inte med. Det var ju därför jag också aldrig var med i alla olika öppningsnummer och så vidare.
Mm.
Så...
Du vägrade?
Nej, men inte vägrade. Men jag tyckte bara inte att så här... Jag tycker att vi sitter där och bedömer folk, deltagarna, utifrån att så här, de ska bli... liksom deras artistpotential. Då blir det bara larvigt om jag ska upp och dansa och sjunga på scen.
Mm. Okay.
Jag kan gärna göra det i ett annat format, men inte i Idol.
Let's Dance till exempel.
Ja, precis.
Mm. Jag tycker du är så bra i intervjuer.
Jaha, tack.
Ja, men du har väldigt bra energi.
Ja.
Som person i TV överhuvudtaget kanske, men också i intervjuer. Och det där funderar jag på, ifall det har med att göra att du liksom ändå har suttit med så mycket när andra har blivit intervjuade.
Ja, jag håller faktiskt med dig. Jag tror rent generellt så har liksom min karriär och den bakgrund jag har av att alltid stått vid sidan om och bakom kameran med artister hjälpt mig nu när jag själv har hamnat i den situationen. Allt ifrån att så här kontrollera mina nerver till att också bara kunna fokusera. Live-tv är ju svårt. Eller att sitta i så här en nyhetsmorgons tv-soffa och bli intervjuad för första gången. Jag har aldrig känt mig nervös eller stressad eller oroad kring de situationerna. För jag har ju vetat vad det går ut på. Jag vet oftast vad journalisterna är ute efter, oavsett hur de ställer frågan. Och jag vet att så här, jag kan också bestämma innehållet, för det är jag som ska ge svaret. Så jag har ju haft många år av förberedelse, kan man säga, omedvetet. Jag har aldrig vetat om att jag själv sen skulle sitta och bli intervjuad en dag. Men ja, att jag känner till, och just det här återigen med mig som person, att jag är bra på att formulera mig och jag kan också få fram mitt budskap på kort tid. Det är viktigt.
När jag ser dig i TV så är det som att du förmedlar en känsla av att du är genuint glad över att vara med, över att leva och finnas till. Det är en så jävla härlig egenskap, tänker jag.
Ja, vad härligt. Tack. Ja, men jag är glad. Jag, som sagt, jag har alltid i livet gjort det jag tycker är kul. Jag pratade med några vänner häromdagen och han sa att de rekryterar, han genomgår en rekryteringsprocess där han sitter och intervjuar folk. Och han brukar alltid ställa frågan, vad är det liksom tråkigaste jobbet du haft? Och då tänkte jag över den frågan. Jag har aldrig haft något tråkigt jobb. Mm. Jag tyckte att alla mina jobb har varit roliga. Sen har det funnits utmaningar. Och jag har jobbat sedan jag var liten. Jag började med att dela ut jultidningar till att stå på lotteristånden i Gröna Lund och så vidare.
Personalfesterna på Gröna Lund måste ju vara speciella.
Jag var nog för ung. Jag var 15-16 när jag jobbade där. Tjänade 36 kronor i timmen.
Okay.
Det hade man nog inte fått göra idag. Men och så här, än idag, jag mår bra. Jag har en liten dotter som är glad och välmående. Mm. Jag lever i en bra relation och jag har roliga uppdrag som jag får sysselsätta mig med.
Men går det någonsin ner i mörker för dig?
Ja, alltså det är klart att jag har stunder där jag sitter och liksom tycker synd om mig själv. Om jag ser att... Om jag kanske känner att så här, ja, men liksom, när jag börjar tänka om vad ska jag göra framöver, vad ska jag lägga min tid på, vad ska jag göra efter Idol, jag kan ju hamna i såna tankar ibland.
Och måste du sluta med Idol någon gång då?
Förr eller senare så har jag ju en tendens att gå vidare i livet, och så även med Idol-uppdraget. Och det är klart att det kan komma en stress av att så här, jag börjar bli äldre. Det finns yngre talanger och personer som kommer och kanske tar över rampljuset. Och jag kan bli stressad över att så här, för jag har ju alltid haft en plan även om jag har avvikit från planen. Så det kan väl vara såna tankar, och de har jag märkt dyker oftast upp över sommaren.
Okej. Okay.
Juni, juli. Och det är för att jag är minst aktiv då. Mm. Jag är inte en person som mår bra av att inte ha någonting att göra. Jag kan absolut vara ledig en vecka eller två. Och så var det också även när jag var liksom anställd. Jag var aldrig den som tog ut 4-5 veckor i sträck. Jag jobbade i och för sig i en bransch. Och sen när man jobbar i London förstår ju inte folk när kontoren i Skandinavien stänger ner över juli. Men jag mår bra av att känna att nu gör jag det här och sen ska jag göra det. Förstår du? Att det finns liksom mål och vision i livet. Mm. Och även under mammaledigheten var det en utmaning för mig. Att jag ibland kunde känna att så här, jag får inte ut någonting av det här. Mm. Men det jag fick ut var ju att skapa en relation till min dotter.
Det kanske kan vara värt något.
Ja, precis. Ja. Men man tänker ju inte alltid så. Utan jag började känna stressen över min karriär och vad hände med mig. Så det är absolut, jag kan ha deppiga dagar. Men där min man Niklas är ett enormt stöd och han peppar alltid mig. Och jag tar mig snabbt ur de tankarna, därför att sitta och tycka synd om sig själv har liksom aldrig varit framgångsrikt.
Jag tänkte att vi skulle ta ett moment som heter frågor du inte fått förut.
Mm.
Är du beredd?
Ja.
Vad är det snabbaste du har kört? Just det, jag ska berätta också att några av de här frågorna kommer från mina barn, Salvador och Love.
Jaha, okej. Okay. Mm. Snabbaste jag har kört, jag tror att jag kanske vid något tillfälle har varit uppe i 145.
Det var inte så mycket.
Men det är jättefort.
Det var väldigt oimponerande.
Hur snabbt kör du? 180 eller?
Nej, men 220 har väl varit uppe i alla fall.
Vart då? På autobahn i Tyskland?
Ja.
Där kör de faktiskt. Och det är där jag blir obekväm där.
Mm. Om du hade en egen nation, hur skulle flaggan se ut?
Lavendelila, vitt och svart.
Okej, okay. Tre fält. Symboliserar de något?
Solstrålar.
Jaha, det ska det vara också.
Men ser du solstrålarna som liksom går ut?
Ja, just det. Men det är ingen sol, utan det är bara strålarna.
Nej, men de börjar ju i mitten. Och så går strålarna bara utåt.
Okej. Okay. Slutligen då, vad skulle du ha för djur på din bondgård?
Djur på bondgård i Sverige ska man ju ha då djur som trivs i det klimatet. Så höns och grisar och kossor och hästar och sånt.
Ja. Skulle du vilja ha en bondgård?
Min dotter älskar djur. Jag tycker det är mysigt med djur, men jag ser mig inte riktigt själv som en bonde.
Nej.
Jag njuter av miljön och att vara på en bondgård, men jag besöker gärna. Jag skulle inte vilja ha en.
Och därmed stänger vi momentet frågor du inte fått förut. Hade du fått dem förut?
Nej. Bra jobbat.
Vad vet du om din framtid?
Den känns spännande, det är det jag vet.
Du vet att du ska göra Idol i höst?
Ja.
Mm. Vet du om du ska göra Idol nästa år?
Det vet jag inte.
Okej, okay. När kommer du veta det?
Ja, kanske jag ska fundera under hösten. Kanske eventuellt mot slutet av hösten.
Mm. Och det är det du vet då?
Mm. Vill du ha en annan hemlighet?
Ja, gärna.
Jag ska släppa en bok.
Ska du?
Mm.
Berätta om den.
En bok som handlar om det jag har fått prata med dig om idag.
All right.
Om mitt liv, min karriär och liksom mina tips och råd till hur man i princip kan bli aningen lite bättre, lite vassare och lite mer framgångsrik.
Och den kommer ut till hösten, eller?
Ja, slutet på november är tanken.
Vill du rekommendera något?
Ta hand om dig, njut och må bra. Det är viktigare än någonsin. Gör något som får dig att bli glad.
Då tackar jag så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Mm, tack själv.
Har du haft det bra?
Ja, men jättekul att få vara här.
Tack för att du kom.
Tack.
Ja, och om du tror det finns en extra härlig uppvärvning att se med Nicki Amini någonstans, ja, då tror du rätt, och den hittar du som vanligt på Värvets Insta. Nästa vecka blir det finbesök, må du tro. Hela Sveriges modeexpert och mångsysslare Emilia Duporett hälsar på i ateljén, och det var ett fint samtal om fördomar och klass, framgång, driv och konsumtion. Så missa inte det eller något av de 430 andra avsnitt som du hittar i backkatalogen av Värvet. Vi som gör podden är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag. Hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.